Ja, vi kör igen.
Från början?
Ja, jag har ju inte fått med något av ditt.
Uh-huh.
Hur långt har du kommit?
Nej, inte så långt.
Nej, bra. Kör. Tempo. Inte rasist, men podcast är tillbaka i dina lurar. Podden som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik, företrädare och ideologi. Kristoffer Gummesson sitter på Irland och med i studion.
Jajamän.
Eller ja. Sitter på Irland.
Och är med på länk. Per definition inte med i studion.
Nej. Mitt namn är Magnus Esser Bengtsson. Kristoffer, det har hänt en hel del de senaste veckorna, sen vi sände förra avsnittet.
Ja, det får man lov att säga. Det är knappt som man hinner hänga med här bortifrån.
Jag tänkte inte att vi skulle tala jättemycket om det faktum att Anna Kinberg Batra öppnade för att samtala med Sverigedemokraterna och fälla regeringens budget. Men jag tänkte att vi kan kanske avhandla lite snabbt här i början.
Det kan ju vara värt att nämna i en sån här podcast åtminstone. Att det politiska paradigmet håller på att skifta fullständigt. Det hade ju varit konstigt annars, menar
jag. Ja, precis. Jag vet inte riktigt egentligen vad som finns att säga om det här. Jag tror att det kommer innebära en brytning i svensk politik.
Det är väl mycket som tyder på det. Det allra mesta har väl redan blivit sagt. Det som jag slogs av när jag såg det där klippet var att det är rätt störande, med all respekt för alla våra lyssnare som möjligtvis då är moderater, så är det väldigt störande när Anna Kinberg Batra försöker förklä det här beslutet som att det ska handla om eventuella förhandlingar i fråga om bullerregler eller sådana saker, när det egentligen handlar om någonting som är mycket, mycket större, vilket ju alla förstår. Men det är ju ett sätt för henne att undvika svåra frågor.
Jag pratade med en bekant som påpekade det, att anledningen till att det här utspelet kommer nu är ju för att öppna upp valrörelsen och slippa ta ställning i den här frågan.
Ja, det är klart det. Att, alltså, man gör ett sånt här utspel nu och så hänvisar man till eventuella förhandlingar, bullerregler, och sen så har man redan gjort då halva jobbet med att, så att säga, ta det här steget och närma sig SD och kunna inleda något slags samarbete för att ta över regeringsmakten.
Mm. Otroligt fascinerande i övrigt att Anna Kinberg Batra köper att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti men ändå väljer att samarbeta med dem.
Ja, jag har alltså, det är lite svårt att se hur spindoktorerna i Moderaterna resonerade när man bestämde sig för att hålla den linjen.
Men fortfarande, ja. Det är väl lite att run with the devil, om man har den inställningen, så att säga.
Ja, man kan tänka sig det, men det var ju lite grann att äta kakan och ha den kvar samtidigt, för man kunde vidhålla att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, man kunde vidhålla att Sverigedemokraterna är ett parti som inte är dugligt för regeringssamarbete och sådana saker, men hon försökte ju få det att framstå som att det handlar om att man heller inte ska vara småsint. Och man måste kunna prata med de här människorna. Man måste kunna förhandla om frågor där man möjligtvis kan komma överens. När det egentligen inte är det handlar om. Utan det handlar ju om att man vill kunna lägga fram en alliansbudget som får stöd av Sverigedemokraterna. Och för att få stöd av Sverigedemokraterna så vet vi att de frågorna som Jimmy Åkesson kommer att studera inte handlar om bullerregler eller sådana saker. Utan det handlar ju om vad man har för uppfattning i fråga om till exempel möjligheter för människor att återförenas i det här landet eller att överhuvudtaget få flyktingstatus. Sådana saker.
Det var någon som väldigt nyktert påpekade det, att Anna Kinberg Batra målar ju upp både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som partier som man inte vill att bilda regering med, att de är regeringsodugliga. Men mig veteligen har inte Moderaterna öppnat för att ha bullerregel diskussioner med Vänsterpartiet heller.
Nej, inte vad jag känner till i alla fall.
Men det kanske de har.
Ja, jag ska inte svära på hur förhandlingarna ser ut i de olika utskotten i Sveriges riksdag.
Men
däremot så kan jag störa mig lite grann på när Det har jag sett ganska ofta från högerhåll, att man försöker jämställa Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Jag tycker det finns en ganska tydlig skiljelinje de två partierna emellan, även fast man har olika ideologisk grund, alltså Moderaterna och Vänsterpartiet, så har man ändå någon slags gemensam människovärdering eller människosyn. Ja, men vilket det kanske skiljer från Sverigedemokraterna. Det kanske är svårt att säga det också i och för sig, men att hävda att Vänsterpartiet på samma sätt som Sverigedemokraterna utmanar det politiska paradigmet i Sverige, det är ju inte riktigt sant.
Nej, men det provocerade mig ganska mycket höstas när Anna Kinberg Batra påtalade att anledningen till att Sverigedemokraterna och Moderaterna inte kan samarbeta är för att de står olika i sakpolitiska frågor. Till exempel så pratar hon om NATO. Men alltså, det är ju helt barockt att hon ens går på den linjen att de skulle skilja sig i sakpolitiska frågor och inte i ideologiska frågor. För det bör ju vara det som är knäckfrågan här, att de inte... Jag har läst igenom Moderaternas principprogram och jag kan bara påtala det att det är ljusår ifrån Sverigedemokraternas principprogram angående synen på nation och människa och så vidare. Så det här är väldigt svårt för mig att förstå, måste jag säga. Och om man går till den linjen att så här, är det verkligen så att Sverigedemokraterna skiljer sig i sakpolitiska frågor? Alltså, hade det inte varit vettigt att Moderaterna sa så här, ja men rent sakpolitiskt så kan vi ju vara pragmatiska i till exempel invandringsfrågan.
Mm.
Sverigedemokraterna är ju inte pragmatiska i invandringsfrågan, de är ju ideologiska i invandringsfrågan.
Det är verkligen en god poäng, för alltså det är klart att Sverigedemokraterna och Moderaterna har sakpolitiska skiljelinjer, men de har ju också sakpolitiska likheter, precis som Moderaterna och Centerpartiet, som ju också kan samarbeta till och med i regeringsställning.
Men det här som provocerar mig i och för sig också med Socialdemokraterna och deras omläggning av flyktingpolitiken i förra året.
Mm.
Just att man inte på ett tydligt sätt kunde förklara att om man då är Socialdemokraterna och vill genomföra det här, att man inte förklarade att det var av pragmatiska skäl. Av rent praktiska skäl. Det gjorde man ju delvis.
Du menar att man gav Sverigedemokraterna en möjlighet att hävda att vi har haft rätt om den här saken hela tiden?
Jo, men exakt. Istället för att liksom verkligen tydliggöra att så här, men det här är en ideologisk ståndpunkt som Sverigedemokraterna har. Det är skälen till varför de vill ha den här typen av grejer som vi genomför nu är inte pragmatiska. De är rent djupt ideologiska. Liksom.
Mm.
Och
det är en god poäng.
Och jag är provocerad av att den insikten inte verkar finnas i svensk politik.
Framförallt så får man ibland intrycket av att det finns en oerhörd rädsla bland de mer etablerade riksdagspartierna att överhuvudtaget prata om ideologi. Vilket du kanske kan ha med det att göra också.
Alltså, vi hade ju med Gudrun Schyman i den här podden i begynnelsen. Och jag måste ändå säga det, om det är någonting Gudrun Schyman gör bra så är det ju att hon tydliggör den ideologiska utgångspunkten av Sverigedemokraterna och förklarar sin politik utifrån Sverigedemokraternas. Och,
ja.
Det är det möjligen den enda politikern i Sverige som jag har hört på ett tydligt sätt göra det och inte den här liksom svepande ni tror inte på alla människors lika värda formuleringen som man brukar köra med, utan verkligen gå in i grunden.
Jo, men det är
vad Sverigedemokraterna vill. Liksom.
Det är verkligen sant. Det har vi sett i ett antal debatter också mellan Gudrun Schyman och Jimmy Åkesson, att hon är den som mer än någon annan politiker egentligen tar diskussionen från en principiell ståndpunkt, så att säga, från ett principiellt perspektiv.
Eller så gör man som Socialdemokraterna och försöker gå i en valrörelse och prata om socialdemokratiska värderingar. Vad det nu är.
Mm.
Minns du det?
Inte riktigt.
Ja, men det var en period där som man pratade om att socialdemokratiska värderingar och propsade för dem. Som om alla människor skulle förstå vad Socialdemokraterna menade med socialdemokratiska värderingar.
De kanske också skulle behöva anställa en ny spindoktor.
Bör göra.
Anmäler du ditt intresse? Precis som Johan Andersson gjorde till Försvarsmakten.
Nej, jag är inte särskilt intresserad av att vara spindoktor för Socialdemokraterna. Däremot så
börja
kan
med,
jag bara...
börja med att ranta mot den positiva eller den presumtiva arbetsgivaren och sen ansöka om ett jobb.
Nej, men om Socialdemokraterna behöver en sakkunnig i de här frågorna så kan man betala mig så ska jag ställa upp.
Ej.
Om Sverigedemokraterna behöver en politisk filosof som kan städa upp deras ideologi lite så kan jag göra det också.
Kallade du just dig själv för en politisk filosof? All right.
För övrigt, på tal om det här med att svenska politiker inte verkar förstå ideologiska, att man behöver ta en ideologisk kamp med Sverigedemokraterna.
Mm-hmm.
Härom veckan så gjorde Sveriges Televisions program Opinion Live ett haveri av stora proportioner. Såg du detta?
Jag har faktiskt inte sett det, måste jag erkänna. Jag har läst om det, men jag har faktiskt inte sett.
I vilket fall så
känns det fel, skulle man kunna säga. Men...
ja, det skulle man absolut kunna hävda. I vilket fall så var det så att SVT:s Opinion Live bjöd in till en debatt angående fenomenet alternativa fakta.
Just det.
Vi var ju tillfrågade på IRM om vi ville medverka, men vi kunde ju tyvärr inte det. Och sen så hade Opinion Live kommit fram till att de hade hittat någon annan.
Mm.
Fick du en förfrågan?
Nej.
Nej, skitsamt.
Fick du en förfrågan?
Ja, jag fick en förfrågan. Men sen så... Jag har lite problem mitt i veckorna och åka ner till Göteborg 10:00 på kvällen och gå till jobbet dagen efter. Så det var lite sådana grejer.
Jag har lite problem att åka från Irland.
Det hade ju varit fett om de hade haft Kristoffer Gummesson på länk från Irland.
Det låter som en barndomsdröm att sitta i tv på länk från Irland.
Som om du hade exil. Som att du hade varit så jävla viktig att man måste kalla in dig på länk från Irland. I vilket fall...
Jag såg något SVT-debatt någon gång. Då Arne Hegerfors, den gamle sportkommentator, var på länk med anledning av att han hade sagt en ordet.
Ah, ja,
jag tyckte det var roligt. Att det var så viktigt att ta den diskussionen, att han var tvungen att sitta på länk. Stackaren, och han är liksom 85 år gammal eller någonting och försöka lära sig hur Skype fungerar där på torsdagskvällen. För att försvara att han hade sagt en ord.
Ja. De hade alltså hittat någon annan som kunde ställa upp, varav två stycken var journalister, alltså riktiga journalister. Och sen så hade man lyckats skramla fram avpixlats skribent Jan Sjunnesson. Eller som Opinion Live valde att kalla honom, journalisten Jan Sjunnesson på nättidningen avpixlat.
Ja, just det. För detta chefredaktör för världens dyraste blogg, Samtiden.
Just det. Som sagt, det var ju ett haveri av proportioner att Sveriges Television bjuder in Jan Sjunnesson under epitetet journalist och därefter inte ställa en enda kritisk fråga till vad faktiskt avpixlat syssla med. Med andra ord så valde alltså SVT att inte bara förmedla årets mest menlösa debatt angående ämnet alternativ fakta, utan lyckades även skjuta sig själv i huvudet och omyndigförklara hela journalistkåren.
Well done.
SVT Opinion.
Kan man hinna med på en torsdagskväll?
Exakt. Nej, men det var en otroligt, vad ska jag säga, tramsig debatt. De här två journalisterna som skulle stå där och försvara riktig journalistik stod mest och ursäktade sig för att de inte hade tagit folks oro på allvar och att de kanske inte alltid var så duktiga, ungefär.
Men alltså, skulle man inte diskutera begreppet alternativa fakta?
Ja, man diskuterade mer begreppet om man kunde lita på vanliga medier, typ.
Jaha, intressant. Det anknyter lite grann till det som jag hade tänkt prata om sen.
Ja, men vad bra. Som sagt, SVT Opinion verkar inte ha en aning om vad journalister gör och än mindre hur man gör basic research. För jag kan meddela för SVT Opinion att Jan Sjunnesson är så långt ifrån en journalist som man kan komma och avpixlat är inget annat än en rasistisk, radikal, nationalistisk, muslimhatande propagandasajt. Förutom att avpixlat och inte minst Sjunnesson har blivit påkomna med att hitta på nyheter, som till exempel att det skulle finnas vapengömmor på asylboenden. något som visade sig vara falskt, men när Avpixlat blev påkomna så menade de att det var polisens uppgift att ta reda på om det fanns en vapengömma och inte deras. De hade,
det är så snurrigt resonerat som publicist.
Avpixlat hade, enligt Avpixlat själva, så hade de säkra källor på att polisen och Säpo hade gjort någon, fått någon anmälan och gjort någon räd eller något sånt där. Men det var inget som polisen visste någonting om, och då menade Avpixlat att det var inte deras uppgift att ta reda på det här, utan det var polisen som skulle göra det. Istället menade Avpixlat att de endast agerade språkrör åt oroliga grannar.
Ja, det är också en publicists ansvar.
Ja, men i vilket fall, förutom att totalt hitta på artiklar, så är majoriteten av de grejer Avpixlat sysslar med att blogga om vad riktiga tidningar skriver. Inte sällan utan att tolka in en massa egna slutsatser om informationen ifrån de här riktiga artiklarna. Typexempel, det är när Avpixlat länkade till en artikel i Göteborgsposten som handlade om att 77% av alla ensamkommande som ålderstestades visade sig vara äldre än det som de hade påstått sig vara. Och trots att det i originalartikeln stod tydligt att det handlade om totalt 161 individer som hade plockats ut av Migrationsverket för att de anade att de ljög om sin ålder. Alltså man testade 161 individer som man anade kunde vara mycket äldre. Det visade sig att de hade rätt i 77% av de här fallen, att det faktiskt var så efter ålderstester.
Mm.
Trots att det stod i artikeln så konstaterade Avpixlat helt sonika att, citat, färsk statistik visar att 3 av 4 ensamkommande ljuger om sin ålder. Och så, så här, citationstecken om ensamkommande också.
Ja, men de gör ganska ofta den där typen av, nu gör jag såna här citationstecken, journalistik, att man liksom tar någonting som är, som har en slags grund i verkligheten, och sen så kokar man ihop sin egen soppa utifrån det, och så det som kommer ut på andra sidan är någonting som är helt verklighetsfrånvänt.
Ja, alltså framförallt så att kalla Avpixlat för en nättidning och inte vad det är, en jävla rasistisk blogg. För det de gör är ju mer eller mindre att de, som sagt, de länkar in någon jävla annan artikel som de har läst. De har läst typ om någonting på Aftonbladet. Och så länkar de in det, och sen så sitter de ju tolkar saker kring de här artiklarna. Och skriver, som sagt, egna slutsatser och sånt där.
Ja, egentligen så är det inte ens egna slutsatser. Alltså det är ju rena lögner, måste man ju ändå säga.
Ja, ganska ofta. Alltså ganska påfallande exempel, det är när Mats Dagerlind skriver om artisten Pernilla Andersson. Kommer du ihåg den?
Jag tänkte också på det, ja.
Exakt, men hon säger något i stil med, i samband med att det var de här, tror det var festivalövergreppen eller om det var grejerna i Köln eller i Kalmar eller vad det var. Så har hon skrivit att det är för jävligt liksom att tjejer blir tafsade på. Och då plockar Avpixlat in det här och påstår att Pernilla Andersson är trött på ensamkommande flyktingbarn som sextrakasserar folk mer eller mindre. Så att de förfalskar mer eller mindre hennes citat och skriver som de menar, hur de tolkade vad hon menade.
Mm. Jo, jag kommer ihåg det. Otroligt fult tolkade. Jag tänker också på det här tillfället i höstas då de skrev om det här österrikiska fallet då en asylsökande hade dömts för våldtäkt på ett barn, och de påstod att han hade friats från det på grund av att han inte pratade svenska, eller på grund av att han inte pratade tyska och därmed inte kunde förstå att barnet inte ville. Alltså det är så absurt att påstå att det österrikiska rättssystemet skulle fungera på det viset. Och det är absurt att tro på det också, men uppenbarligen så behåller de kredibiliteten hos sina läsare. Egentligen så handlar det om att det hade skett ett formellt fel vid den första rättegångstillfället, som man var tvungen att göra om processen. Däremot så hade man i själva verket utökat åtalspunkterna, så han riskerade att fällas för ett hårdare straff än vad han hade gjort i första instans. Alltså ett rent påhitt från Avpixlats sida. Också en lugn och konspirationsteori, skulle man kunna säga, som spreds på många andra alternativmedier och rasistiska och nazistiska sajter.
Mm. Läste du den här artikeln om han som hade anordnat kurser för att, vet du, ensamkommande skulle lära sig att hur man behandlar tjejer i Sverige?
Ja, han hade raggningskurser, eller hur var det?
Ja, men exakt. Och det här har ju såklart Avpixlat plockat upp. Men då har de plockat in en SVT-länk till en intervju med den här killen då, som bara berättar helt sonika hur han tycker det är viktigt om att man vet hur man ska närma sig kvinnor i Sverige. Mm. Och sen så har han iscensatt någon grej med att om man sitter på en busshållplats så får de testa hur det är att sitta jättenära varandra och lägga handen på varandra för att de ska förstå att hur det är att vara så där nära och att det är ganska obehagligt. Mm. Då har jag liksom Avpixlat vävt ihop det här i en helt bizarr bloggartikel mer eller mindre, där ingressen är: efter de senaste årets rekordinvasion av flera tiotusentals så kallade ensamkommande flyktingbarn, unga män från Afghanistan och Somalia i sin mest hormonstinna ålder, har Sverige drabbats av vågor med sexuella trakasserier och övergrepp i offentliga miljöer. Nu tas initiativ för att lära ut svensk kvinnofrid och hur man uppvaktar en kvinna i ett västerländskt civiliserat och jämställt samhälle. Och sen så skriver de att Mohammed Arvan är teaterpedagog på Tegelbruket i Örebro och har dragit igång rollspelskurser för de ensamkommande hur man raggar för att få ligga. Och intresset är stort. Många vill lära sig ragga upp svenska tjejer på busshållplatsen. Mohammed iscensätter därför ofta rollspel där man just låtsas att man befinner sig på en busshållplats. Någon i gruppen får agera tjej som väntar på bussen och de övriga var ett gäng som vill få omkull den svenska tjejen.
Alltså det är helt absurt. Tror att de gör en medveten misstolkning utav vad den här killen försöker göra?
Det är klart.
Eller tror du att de lider av så pass stark kognitiv dissonans att de inte fattar själva vad de håller på med?
Jag tror att de är ytterst medvetna om vad de håller på med. Avpixlat är väldigt ideologiskt förankrat. Och det är väl egentligen det jag vill komma fram till här. För förutom de här grejerna så pratar man ju väldigt mycket om den muslimska invasionen, som man kallar det. Brider den här typen av konspirationsteorier som Eurabia, som går ut på att det var en konspiration på 70-talet där rika oljeländer, alltså under oljekrisen, att rika oljeländer skulle ge olja till Europa i utbyte mot att muslimer skulle få komma in till Europa och kunna föda barn och så vidare.
Den typen tanken av... är väl att araber och muslimer ska ta över Europa genom migration.
Exakt. Och det är den här konspirationsteorin om Eurabia som Avpixlat konstant torgför. Så är det även Mats Dagelins hetska utfall när han till exempel säger att man borde jämna moskéerna i Europa med marken. Framförallt Stockholmsmoskén.
Ja, just det.
Men den typen av grejer. Och sen såklart då den här cherrypickingen som Avpixlat håller på med när de väljer ut alla brott i Sverige och alla misstänkta brottslingar som har icke-vit hudfärg och publicerar. Just för att frammana en bild av att all brottslighet i Sverige begås av invandrare.
Mm.
För hela poängen är att Avpixlat är en radikal nationalistisk sajt. De bedriver propaganda och de säger själva att de har en politisk agenda. Och det är det som är det intressanta här, att när SVT Opinion Live bjuder in Avpixlat som en jävla jämlike, så fattar inte de riktigt att det de egentligen gör är att bjuda in en propagandasajt som inte har något som helst intresse av journalistik. Men de behandlar dem som om de vore en nyhetssajt med journalister. Och det är väl egentligen två poänger jag vill dra av det här. Och det ena är att medierna måste förstå att så kallade alternativa medier inte ger någon form av komplement eller alternativ nyhetsbild till vanliga medier. Alternativa medier är propagandasajter som lever på hela idén att smutskasta medierna för att föra fram ideologiska budskap. Och det är jävligt tröttsamt att SVT framförallt, också i och med Nya Tider, inte, det gäller i övrigt all media, att all media inte fattar det här med alternativmedier och börjar hugga ner på de här sajterna, utan istället börjar bjuda in dem till samtal som om de vore en samtalspartner.
Ja, i egenskap av objektiva journalister eller journalistkollegor eller vad det nu må vara.
Exakt. Om vi ska anknyta det här till hur Moderaterna i svensk politik börjar bjuda in Sverigedemokraterna i sakpolitiska frågor, som de säger. Alltså, istället för att fianta runt kring att göra radikalnationalisternas frågor till sina egna, så måste de börja förstå att det också handlar om en djupt ideologisk rörelse som växer. Don't bring a knife to a gunfight. Eller med andra ord, ta inte med sakargument till en ideologisk diskussion.
Jag tänkte fortsätta lite grann på ditt spår och prata om lite grann om alternativa medier och lögner i det politiska samtalet och kanske så kallade fake news.
Kunde inte du hitta på ett eget ämne?
Jag har en liten annan vinkel än vad du har.
Okej, okay, kör.
Du kanske kan nöja dig med det.
Kör, jag ska inte vara bitter.
Det är nämligen, det har nämligen varit Donald Trumps första vecka som president förra veckan. Mm. En vecka som blev minst sagt händelserik. Det började med vad som kallas för The Muslim Ban. Det var ju en av hans första executive orders som president, att han förbjöd människor från 7 olika muslimska länder att resa in i USA alldeles urskiljningslöst.
Något inkonsekvent, men det har väl en hel del påtalat under veckan, så man kanske inte borde gå djupare på det.
Hur menar du inkonsekvent?
Nej, men just att man valde ut 7 stycken länder med muslimsk majoritet, men man råkade glömma av vissa andra muslimska länder som i det här fallet då, så var ju den här Muslim Ban kallar de ju inte själva, men tanken var ju att stoppa terrorism, som man sa. Men man råkar ju glömma bort en av de värsta diktaturerna i världen, Saudiarabien, som bland annat har stått för enormt många människor som har gått över till ISIS till exempel. Så det var lite konstigt.
Saudiarabien från också vilket den kanske mest kända terrorattacken genom alla tider, åtminstone den mest kända islamistiska terrorattacken inträffade ifrån, eller den orkestrerades ifrån Saudiarabien. Dock är Saudiarabien allierade med USA och de har, eller Donald Trump har personligen vissa ekonomiska och finansiella band till Saudiarabien, vilket kanske kan ha påverkat beslutet att inte låta Saudiarabien omfattas av den här listan.
Lite visigt.
Men som sagt, det har många före mig påtalat. De kallar ju inte det här för en Muslim ban, men utan för att man, det är helt enkelt inte i förenlighet med landets konstitution att göra så urskiljningslös bedömning baserat på människors religion. Det var dock rätt roligt då Rudy Giuliani, som är för detta borgmästare i New York och republikan och stark allierad till Donald Trump både under och efter valrörelsen, gick ut och mer eller mindre skröt i Fox News om att han hade blivit approcherad av Donald Trump. För Donald Trump sa ju under valrörelsen just att han förespråkade en complete and total shutdown of Muslims entering America. Han vände sig då till Giuliani och bad honom att lösa det här juridiskt. Mm-hmm. Enligt Rudy Giuliani själv. Och han satte då ihop en kommission av jurister. Han är själv jurist också. Och då kom man fram till att det här är det bästa sättet att genomföra en Muslim ban på.
Alltså jag tycker att det är spännande.
Så det är uppenbarligen det handlar om.
Jag tycker att det är spännande att Donald Trumps egna väljare verkar ju förstå exakt vad det handlar om. Jag såg när journalister gick ut och intervjuade Trump-supporters. Och de fick fråga vad de tyckte om den här åtgärden, och så sa de att ja, det är bra, för att då, det här Muslim Ban, den är bra.
Ja, precis. Det är, liksom, det är verkligen som ett spel för galleriet. Alltså, det är ju ingen av hans motståndare heller som tror att det här är någonting annat än just den här Muslim Banen som man pratade om under valrörelsen.
Men det är ungefär lite samma sätt som i internationell politik det funkar med kärnvapen. Där det finns, alltså det är ett fåtal länder som officiellt har kärnvapen. Och sen så är det ett antal länder som inofficiellt har kärnvapen. Alla vet att de har kärnvapen, men de erkänner inte att de har kärnvapen öppet. Så då vidtar man inga åtgärder mot dem.
Ja, just det.
Typ Israel.
Mm-hmm. Det är en god poäng. Men i alla fall, det här var väl kanske det som det har pratats mest om vad det gäller Donald Trumps första vecka som president. Men kontroverserna började ju redan på dagens förhandsinstallation med ett närmast overkligt bråk, måste jag säga, om hur många åskådare som faktiskt var där. Jag satt och kollade på den här installationen på mitt universitet i Dublin. Och redan när det pågick så var det ju ett återkommande samtalsämne att det faktiskt såg väldigt tomt ut. Mm. Var det något som du tänkte på också?
Ja, i och för sig. Jag hade tvn på i bakgrunden för att lyssna på vad han sa mest. Så att, jag vet inte, men det såg lite deprimerande ut, kan jag tycka.
Ja, för de flesta av oss är den här bilden av folksamlingar framför Kapitolium i Washington förbundna med vissa historiska händelser som installationerna av president Kennedy och Obama. Vi har också bilderna från protestmarschen mot Vietnamkriget 1969 och March on Washington for Jobs and Freedom, då Martin Luther King ju höll sitt I Have a Dream-tal framför Lincoln-monumentet. Alla händelser som tycktes dra nästan ändlösa folkmassor av bilderna att döma. I den kontexten var det ju uppenbart för alla som såg på Trumps installation att det helt enkelt kändes lite glest i åskådarleden.
Mm, precis. Jag måste bara, på tal om kärnvapen.
Okej, tillbaka på det.
Nej, men jag var tvungen att googla lite här. Och jag tycker det är så kul. Alltså man har så fascinerande namn när det kommer till det här med kärnvapen. Till exempel så har man alla länder som har kärnvapen. De kallas informellt för The Nuclear Club. Det tycker jag är kul.
Och sen, gulligt. Jag tänker på The Breakfast Club eller något
sånt. en annan fun fact är det att när ett land uppstår med kärnvapen i sig, som till exempel Ukraina eller Kazakstan, som hade kärnvapenbaser från Sovjetunionen i sina länder. Mm. Vet du vad det heter?
Är det något gulligt det också?
Ja.
Låt höra.
Born Nuclear. Eller gulligt, det är så jävla hårt.
Det hade kunnat vara namnet på någon sån här wrestlare kanske.
Ja, varför inte?
Born Nuclear.
Ja, jag tycker att det är tufft.
Ja, väldigt fint.
Visste du att Sydafrika hade kärnvapen ett tag, men gjorde sig av med dem?
Varför gjorde man det?
För att det är inte så bra i det internationella samfundet att ha kärnvapen. Du får lite onda blickar på dig.
Ja, jo, precis. Det är lite grann som att gå runt med ett hakors på Socialistiskt Forum, kanske.
Ja, men lite åt det hållet.
Mm.
Provsprängde i början av, eller i slutet av 70-talet, och sen förstörde de dem i början av 90-talet.
Det var väl lämpligt. Mm. Var det då Mandela hade installerat som president?
Ja, det kanske är i anslutning till det. Det vågar jag inte svara på.
Nej.
Men det är ju inte helt omöjligt att man kan tänka sig att man ville ha en bra relation till omvärlden när apartheidregimen bröts. För då tänkte man kanske att så här, nu när vi har gjort av med apartheid så kanske människor inte, andra länder inte vill hänga med oss.
Okej, men medan man har ett apartheidsystem tänker man mer fuck it, ingen gillar oss i alla fall, så vi kan lika gärna gå all in.
Nej, jag tänkte att alla ändå var där och liksom slickade röv på dem oavsett det där apartheidsystemet. Så ja, okay, det får ju en att undra om det var det som man var orolig för, att när det lades ner så att säga så måste vi fjäska med något annat. Vi gör oss av med kärnvapen.
Rimligt. Väl spekulerat, Magnus.
Mm.
Tillbaka till det här med att det kändes lite glest i åskådarleden på Trumps installation.
Just det.
Det var kanske lite förvånande eftersom att Trumps insvärjning som president kändes likaledes historisk, om en av totalt andra anledningar som de händelserna som jag nyss refererade till.
Mm.
Men annars var det ju ingen big deal. Det var ingen som brydde sig särskilt mycket om det. I alla fall inte fram tills dess att Trump bestämde sig för att visa upp alla sina färdigheter i orwelliansk förtryckarkonst. Han uppskattade själv åskådare antalet till 1,5 miljoner människor. Och så skickade han ut den här stackars presssekreteraren Sean Spicer, som jag tror kommer bli en återkommande figur, möjligen i den här podcasten under de närmaste 4 åren.
Ja, varför?
Så först skällde han ut pressen för att det var omöjligt enligt honom att veta hur många som var på plats. För att alltså i samma mening konstatera att det var den största publik som någonsin bevittnat ett installationstal, punkt. Sedan lät Trump sin förra kampanjchef Kellyanne Conway försvara alla de här absurda påståendena med att det inte alls handlade om lögner utan om alternativa fakta.
Ja.
Det var för övrigt ganska många som gjorde sig lustiga ut av det här direkt efteråt. Dallas Stars, ishockeylaget, spelade en match i NHL. Om det var dagen efter det, om det var samma kväll, då man skulle redovisa åskådarantalet, så skickade man upp på jumbotronen och så stod det bara attendance, 1.5 million. Tyckte jag var ganska roligt. Men i alla fall, upp är ner, krig är fred, lugnare är fakta, uppenbarligen, i dessa tider. Ingrid Carlqvist, som älskar att referera till George Orwells 1984, har ju här ett gyllene tillfälle. Jag har dock inte hört henne göra den kopplingen i samband med detta.
Nej, hon verkar ju istället mena att en granskning av ett demokratiskt parti är som att leva i en orwelliansk roman, typ.
Jag vet, jag tycker att hon har misstolkat den där boken en aning. Men hon verkar ju tycka om den väldigt mycket.
Det är en bra bok.
Eftersom att hon refererar till den hela tiden.
Det är en bra bok. Eller?
Det är en bra bok. Tror du hon känner till att Orwell var socialist?
Ja, men det har hon nog förträngt, kanske.
Ja, det känns lite out of character för henne att idolisera en röding på det viset.
Fast jag kommer inte ihåg, var han inte socialist i början och sen ändrade uppfattning? Eller tänker jag på Foucault här?
Foucault bytte ju politisk tillhörighet ett tiotal gånger, tror jag, under sitt liv.
Okay.
Sartre också. Men George Orwell var med i veteligen trogen socialist hela sitt liv.
Ja,
även
det,
om han just 1984 huvudsakligen beskrev en kommunistisk regim.
Ja, men
faran
exakt.
Med en kommunistisk regim.
Ja, men exakt. Snarare liksom både 1984 och djurfarmen. Eller djurfarmen handlar ju såklart om Sovjet. Men båda de här böckerna handlar ju om den totalitära staten och övervakningssamhället.
Ja, precis. Jag läste en bok om George Orwell skriven av Christopher Hitchens, som jag vet att både du och jag tycker om.
Mm.
Han skrev om det här, alltså att just det här med att Orwell som, alltså, väldigt stark fascistmotståndare och dessutom socialist. Han hade ju till och med krigat mot fascistregimen i Spanien. Han deltog ju som frivillig där i en socialistisk milis.
Mm-hmm.
Han menade på att anledningen till att han skrev om farorna med, framförallt med en kommunistisk auktoritär regim, var att han skrev de här böckerna. Åtminstone 1984 skrev man ju efter att fascismen, så att säga, hade dött och diskrediterats efter andra världskriget.
Mm. Jag undrar om Ingrid Carlqvist har funderat på att hennes kompisar i Nordiska motståndsrörelsen till exempel, som hon har sagt att hon skulle kunna tänka sig att samarbeta med, eller de här andra fascisterna och nazisterna som bjuder in sig till en podcast, om inte de kanske ligger lite närmare det här idealet av 1984 än vad demokratiskt.
Ja, precis. Och även Donald Trump som tyckarna på den där kanten tenderar att idolisera, som sagt, utifrån de exempel jag just tog upp.
Jag gillar att han mer eller mindre beter sig som en diktator när han kastar ut sig alla de här executive orders.
Ja, alltså det där, jag vet inte riktigt hur den konstitutionella grunden för det där ser ut. Jag vet att även Obama använde sig av executive orders.
Men inte på löpande band.
Det som jag däremot tycker är så oerhört flagrant är ju, och så förvirrande, är just den här användningen som Donald Trump har av verklighetsbeskrivningar som han kommer med. Alltså hur han gör rena lögner på något sätt till faktum genom att bara upprepa dem utan att belägga på något sätt.
Mm.
För jag har ju alltid känt att även om 1984 uppenbarligen är ett mästerverk, så har den varit så over the top på något sätt att den har känts nästan irrelevant som ett tänkbart framtidsscenario. Då tyckte jag att Michel Houellebecqs dystopi Underkastelse, som kom ut här om året, var nästan mer intressant, och den beskrev ett slags gradvis politiskt skifte med nyfascismen och islamofascismen som huvudaktörer, medan liberaler och socialdemokrater neutraliseras med hjälp av en mer suggestiv propaganda. Men det som Trump sysslar med, det är något som vi inte har varit vana vid i västerländsk politik. Alltså det vi har varit vana vid är ju kanske vanliga vinklingar, överdrifter eller undanglidningar.
Mm.
Men här, i det här fallet, så handlar det om rent flagranta lögner. Och det fungerar. Jag har några exempel. Under valrörelsen så förnekade han till exempel flera gånger att han hade sagt saker som han bevisligen hade sagt. Till exempel att han var emot kriget i Irak från första början. Detta trots att han hade uttryckt motsatt åsikt i ett av landets största radioprogram vid tiden, alltså Howard Stern. Mm. Alltså en lögn som är så oerhört enkel att kolla upp. Nu hävdar han att Hillary Clinton fick fler röster än honom av den enda orsaken att upp till 5 miljoner människor röstade illegalt. Något som han inte backar upp med minsta uns av bevisning, men han vidhåller det så bestämt att det blir en slags sanning bland hans följare. Och konfronterad med den lögnen säger han bara att det inte går att bevisa att det inte är så. Vilket såklart är sant. Det är nästan omöjligt att bevisa att något inte föreligger.
Det är lite som religiösa människor brukar argumentera.
Ja, precis. Precis. Kan man inte bevisa att Gud inte finns, vilket ju är omöjligt, så betyder det att han finns. Både före och efter valet så har Trump riktat skarp kritik mot den amerikanska underrättelsetjänsten för deras slutsatser att Ryssland försökte påverka valet och hjälpte honom att bli president.
Nu är det såklart inte alla religiösa som argumenterar på det sättet.
för all del. Men nu så förnekar Trump att han någonsin har haft någon tvist med underrättelsetjänsten. Han säger att ingen har större förtroende för underrättelsetjänsten än vad han har.
Yeah.
Alex Jones, för övrigt, för er som inte känner till honom. Känner du till honom? Jag får att vi har pratat om honom.
Ja, men det är han, konspiratorikern, som sitter i sin... Eller?
Ja, precis. Ja. Precis. Han har en hemsida som heter Infowars.
Ja, just det. Och sen så har han någon kanal som han sitter och bjuder in folk i också.
Ja, precis. Någon slags YouTube-kanal med miljontals visningar per klipp.
Mm.
Han hävdar bland annat att Barack Obama har försökt installera dödspaneler som ska avgöra huruvida sjuka människor får leva eller dö genom Obamacare.
Mm-hmm.
Han hävdar att 9/11 var ett inside job. Och så han förespråkar för konspirationsteorin om The New World Order.
Ja.
Alltså en slags global elit ämnar att installera en världsregering.
Just det.
Global elit är för övrigt kodord för judar, om det var någon som undrar. Och han hävdar också att flera massskjutningar i USA var false flag operations av regeringen.
Okej, vi fattar inramningen av den här killen.
Ja, men det låter som en hyfsad standard konspirationsteoretiker, va?
Ja.
Det blir värre, ska jag berätta för dig.
Men alltså, det är lite konstigt med de här konspirationsteoretikerna. För jag köper att du kanske fufflar runt med en konspirationsteori.
Mm.
Men det blir lite så här när... Man måste ju ha någon slags mental disorder. När man dras till konspirationsteorier.
Ja, det kan jag tänka mig. Alltså, det är klart att vissa konspirationsteorier stämmer ju. Alltså, Watergate var ju en konspirationsteori. Men den här människan och ganska många andra är besatt utav konspirationer. Men det blir värre.
På hans
hemsida Infowars har man skrivit stories, alltså bara det senaste året, om hur delar av elitskiktet i Washington DC är pedofiler som kommunicerar med ett slags kodspråk genom menyn på Comet Ping Pong, vilket är en pizzeria i nordvästra Washington. Hans bevis för det var något i stil med att någon slags symbol på menyn liknade den som FBI har för pedophile predators eller något sånt där.
Men varför
FBI skulle... symbol för den typen av brott.
Varför skulle de använda samma symbol då?
Och i november så påstod man att UFO:n från yttre rymden hade landat i Florida. Och så använde man källan sociala medier för att verifiera den storyn.
Yeah.
Mm. Alex Jones är inte överraskande en stark supporter utav Donald Trump. Vad som är mer skrämmande dock är att känslorna tycks vara ömsesidiga.
Men det är lite som han verkar ha lite samma skäl som svenska eller så här, nazister i Sverige har till att vara supporters av Trump typ. Om man lyssnar till exempel på Motgift typ, den nazistiska podcasten. Nu med förbehåll då för nazistiska, för de skulle inte gilla att jag säger det. De skulle inte säga det själva.
Nej, just det.
Nej. Och här är vi sakliga i den podcasten. Men, men deras anledning till att Donald Trump är så jävla nice, det är att han inte är crooked som Hillary liksom, och han har betalat sin kampanj själv.
Mm.
Så då kan han inte vara köpt av, ja, du vet, de som drar i trådarna.
Jo, men absolut. Så på det viset är jag inte alls överraskad över att han är en supporter utav Donald Trump. Vad som är mer skrämmande är som sagt att känslorna tycks vara ömsesidiga.
Mm.
För under valkampanjen så ställde Trump upp i Alex Jones program där han bland annat prisade honom för hans amazing reputation, som han uttryckte det.
Men det är lite som...
Han har också en rådgivare, Donald Trump alltså, Roger Stone. Och Roger Stone är en återkommande skribent på Infowars. Och enligt New York Times så ringde också Trump upp Jones på valnatten och tackade honom för hans stöd. Alex Jones har också skrytit om att han fungerar som någon slags privat, om än inte officiell, rådgivare för Donald Trump. Och det märks på den typen av konspirationsteorier som Donald Trump själv försöker förmedla. Det är från Alex Jones som hela idén om att 5 miljoner människor ska ha röstat illegalt kommer ifrån. Det finns alltså ingen källa på det eller någon annan som har rapporterat någonting som tyder på det. Men Alex Jones har sagt det, och därför så upprepar Donald Trump den lögnen. Det är alltså säkert att säga att världens mäktigaste man har den här galningen som någon slags nyhetsinput. Men det är inte nog med det. Han har också reproducerat, antingen verbalt eller genom Twitter, eller både och, följande konspirationsteorier från Jones. För det första då, klimatförändringarna är en myt orkestrerad av Kina för att förstöra USAs ekonomi. Att president Obama inte är född i Amerika och därför inte är konstitutionsenligt kan bli president i USA. Mm. Att muslimer i New Jersey firade på 11 september. Mm. Att Anthony Scalia, den för detta högsta domstolsdomaren, blev mördad. Att Hillary Clinton använde droger före debatterna. Att globalists, alltså judar, försöker att ta över USA. Att vaccin orsakar autism och att Ted Cruz, som var en motkandidat mot Donald Trump under republikanernas primärval, hans pappa ska ha varit involverad i mordet på John F. Kennedy.
Ja, just det kommer jag ihåg.
Man blir liksom helt snurr. Alltså alla de här konspirationsteorierna kommer från Alex Jones och de har Donald Trump upprepat. Han hänvisar aldrig direkt till Alex Jones, utan han säger many people are saying. Men man blir liksom helt snurrig av att bara tänka på det här. Det är nästan som att man blir liksom existentiell och börjar ifrågasätta sig själv. Är det jag som är galen? Finns jag ens? Eller finns någonting överhuvudtaget?
Du menar i avseende att den här människan styr världens mäktigaste land?
Nej, men ja, att den här människan styr världens mäktigaste land och att han...
Du menar att du kanske har missat någonting?
Det är kanske jag som har missat någonting. Alltså kan man liksom ljuga så flagrant och så ofta och bli liksom vald till president i världens mäktigaste land?
Obviously.
Jag vet inte. Och kanske är det också som är själva syftet, att förvirra till den grad att begrepp som sanning och fakta blir irrelevanta. Jag läste en artikel om det i The Atlantic.
Jag läste den också där, men jag måste bara säga det. Alltså det där är ju... Jag har funderat på det ganska mycket, just det här relativitetsbegreppet som även svenska alternativmedier sysslar med väldigt mycket. Alltså när man framför, eller man liksom relativiserar sina egna lögner och sina egna snedsteg med att så här, någon har gjort någonting lite grann. Mm. Och sen så drar man bara på, och det är så här, att jämföra med den amerikanska presidentvalsdebatten också, eller när man liksom försvarar Donald Trump, att ja, men Hillary ljuger också, andra politiker ljuger också, eller när man förklarar Sverigedemokraterna och försvarar dem med all rasism som hävs ut, att man liksom relativiserar bort det, antingen med att jo, men det finns rasister i andra partier, jo, det är klart att det finns rasister i andra partier, men de är ju ganska få för att de följer inte en ideologi som är Sverigedemokraternas, men just att man relativiserar bort alla såna här grejer, och helt plötsligt har man släppt lös den här relativiseringen när det sker såna här små grejer i andra partier, eller att alla partier försöker sko sig själva, eller att alla politiker försöker göra det, och så vidare och så vidare.
Ja, absolut. Och det är helt uppenbart att alternativa medier både i Sverige och i resten av Europa, som är sprungna då ur den här alt-right-rörelsen, den alternativa högen, att de ägnar sig åt samma typ av sanningsrelativism som Donald Trump och hans glikar borta i USA gör. Han är ju också tight förbunden med Steve Bannon som driver Breitbart, alltså USAs svar på Avpixlat. Han är ju till och med högste rådgivare åt Donald Trump nu i hans kabinett.
En sån kul bild.
Sitter dessutom i det nationella säkerhetsrådet.
Just det var han blev uppgraderad dit. Ja. Det var väl ramaskri där för att man ska inte... Det ska vara avpolitiserat, så att säga.
Ja, precis. Det brukar väl vara mer militärer och den typen av... Han känns som någon sån där ondskefullt geni som använder Trump som någon slags puppet.
Men jag såg en kul bild på en satirbild på Donald Trump och Steve Bannon, där Steve Bannon sitter i Vita husets stolen och har Trump i knät när han signerar de här executive orders och säger, du är en duktig pojke.
En ganska skarp satir.
Ja, men den var kul.
Men angående det här med sanningsrelativismen och hur man använder sig...
Det är sällan för övrigt som man får den här alltså väldigt filmiska bilden av att det är någon som drar i trådarna i bakgrunden, så att säga. Att det är någon som viskar i någons öra och egentligen styr bakom kulisserna.
Mm.
Borde inte Alex Jones börja jaga den här teorin nu? Han gillar ju sånt här när någon styr i trådarna i bakgrunden. Drar i trådarna.
Det är sant, men jag kan tänka mig att han kanske är resistent mot just konspirationsteorier som inte främjar Trump.
Just.
Eftersom att han är uppenbarligen oerhört... Han går igång väldigt mycket på tanken av att han har ett så stort inflytande på den sittande presidenten numera.
Det skulle jag med göra.
Men angående det här med sanningsrelativismen och hur man använder det som någon slags propagandakrigsföring, så läste jag en artikel i The Atlantic av journalisten Peter Pomerantsev som handlade om hur Ryssland under Vladimir Putin har revolutionerat konstformen propagandakrigsföring.
Och kan inte jag få...
Få vadå?
Ja, men angående det här med den här Rysslandsgrejen. Det kanske är den grejen du tänkte ta upp. Men i och med att det här passagerarplanet sköts ner över Ukraina.
Mm.
Pratar han om den?
Ja.
Okej. Okay. Men just den här idén om att när planet var från Nederländerna, om jag inte minns fel. Och Nederländerna tillsatte en haverikommission som mer eller mindre kom fram till att det var separatistiska grupper i Ukraina som hade skjutit ner det här planet.
Ja,
då eventuellt med rysk materiel, så att säga, som kunde skjuta ner det här planet. Men Ryssland, samtidigt som den här haverirapporten publicerades av Nederländerna, så anordnade Ryssland en presskonferens samma dag. Samma tid, tror jag till och med, där de började skjuta in alternativa bilder av den här händelsen. Där man började prata om att det var andra fel med planet och så vidare. Och sen så bara man pepprade på med den här typen av alternativ bild så att ingen sen visste vad de skulle tro.
Just det. Och han tar upp flera exempel i den här artikeln på hur Ryssland på liknande sätt ägnar sig åt propagandakrigsföring.
Mm.
Det han gör i artikeln är att han driver tesen att Rysslands pumpande av desinformation inte i första hand syftar till att övertyga någon om sin egen politik.
Ja, exakt.
Utan om att skapa förvirring och paranoia och passivitet. För det är just den typen av samhälleliga sentiment som skapar bäst förutsättningar för auktoritära reaktionärer att ta makten,
mm-hmm.
som ju alla känner till. Donald Trump har ju också, förutom att använda sig av samma typ av propagandakrigsföring, så har han ju spelat på människors rädslor, vilket ju inte alls är något nytt när det gäller auktoritära reaktionärer. Han gör också en intressant jämförelse mellan det gamla Sovjetunionen och det nutida Ryssland. För Sovjetunionens ledare trodde ju också på att propaganda kunde fungera som ett absolut maktverktyg. Men skillnaden var att sovjeterna trodde fortfarande på idén om sanning, även när man ljög. Således så gjorde man allt man kunde för att så att säga bevisa den desinformationen som man spred. Syftet var att presentera en motpart mot det västerländska narrativet. Ryssland av idag har enligt Pomerantsev inga sådana ambitioner. Snarare än att presentera ett motsatt narrativ vill man bryta och störa det rådande paradigmet så till den grad att hela idén om sanning och fakta blir irrelevant.
Mm.
Och då passar sig ju konspirationsteorier perfekt för den typen av propagandakrigföring. Och det är ju en anledning till att statlig rysk tv svämmar över utav sådana. Och det är precis det som Trump gör också. Som president så pumpar han ut konspirationsteorin, som sagt, att 3-5 miljoner människor röstade illegalt. Vem bryr sig om det finns bevis eller inte? Före valet, som han alltså vann genom elektorsröster, så bestämde han sig för att gång på gång påstå att valet var riggat. Hade han några bevis för det? Nej, men det spelar ingen roll. Och på det viset så föds liksom hela fenomenet med det som en av hans närmaste medarbetare nu då har satt ord på. Alltså det här med alternativa fakta. Alternativa fakta blir ett slags substitut när begreppen sanning och lögn har tappat sin relevans i det politiska samtalet.
Det är ganska intressant. Alltså, dels så tänker jag på hur de här sajterna i Sverige jobbar. Fast samtidigt är det kanske inte hela det fenomenet, för att de här sajterna är ju totalt övertygade i sin egen förträfflighet också. Så jag ska inte säga att de fungerar likadant. Däremot så läste jag en ganska intressant artikel av Kinan Malik, den brittiske debattören som jag har pratat om tidigare i den här podcasten. Men i alla fall, han pratade om just det här med alternativa fakta och menar att det alltid har funnits alternativa fakta, men idag så gör inte det att man kan sprida den. Det råder total anarki liksom, på det här med alternativa fakta. Liksom. Men, och sen vill han också hävda att så här, det här fenomenet med filterbubblor, att det är ett överdrivet fenomen, att det handlar egentligen inte om filterbubblor, utan att människor har, trots att de lever i de här bubblorna, har ändå tillgång till den sanna faktan utanför. Så att det är inte det som avgör den liksom. Däremot så menar han att det är den ideologiska utgångspunkten som gör vilken fakta du tar till dig.
Ja, just det.
Men någonstans så tror jag att Kira Malik har fel här egentligen. Och precis som du säger, att det handlar inte om att du har din filterbubbla som gör att du får en viss typ av information, utan snarare det faktum att du bombarderas med information som är utanför den här filterbubblan också. Filterbubblan tillgodoser dig med den informationen du vill se själv, och sen så får du den andra informationen utanför. Och sen är det möjligt att den ideologiska utgångspunkten gör att den faktan i din filterbubbla, det är den du tar till dig mest av. Det är den som avgör liksom vilken du vill lägga dig närmast, så att säga. Men bombardemanget sker, alltså du har ju fortfarande liksom tillgång till den faktan som redovisas utanför din filterbubbla. Är du med?
Ja. Det är såklart sant. Alltså det vi pratar om är väl egentligen ett klassiskt exempel på det som kallas för kognitiv dissonans, där man anpassar den fakta om verkligheten som man tar in utifrån vad man liksom har för förutbestämda åsikter eller vad som liksom passar ens verklighetsbeskrivning. Liksom.
Jo, men exakt. Men,
det är så man sorterar den fakta man tar in.
Exakt, men där skulle jag även vilja tillägga en sak, och det är att både i den amerikanska kontexten och den svenska kontexten, i den svenska kontexten har vi sett de senaste 20-30 åren hur den här nationalistiska bubblan har växt upp liksom, med de här alternativmedierna. I USA hade vi hela Tea Party-rörelsen och den typen av ideologisk strömning.
Mm.
Kan det vara så att den ideologiska strömningen både i Europa och Sverige och i USA har gjort att människor har hamnat i den ideologiska utgångspunkten när de tar till sig information, och så är de mer villiga att ta till sig den typen av fakta som passar bättre in där, och sen så bombarderar de som alla möjliga fakta?
Ja, det är väl möjligt. Alltså, en aspekt som Pomerantsev tar upp i sin artikel, det handlar om att den här typen av konspirationsteorier som till exempel den statliga tv-stationen Russia Today tar upp i sina sändningar, de är helt enkelt säljiga. Alltså det är mycket mer intressant att ta del av de teorierna, och därför då får man också mycket högre tittarsiffror och man liksom lockar in människor i sitt eget narrativ utifrån det.
Alltså,
vilket väl också är en anledning. Det är inte det som driver till exempel Avpixlet. Men jag tror att rent generellt så kan det ju vara en ganska lockande värld att ge sig in i för människor, att när man tar del av nyheter som hävdar att hela världen egentligen styrs genom en konspiration, att etablissemanget så att säga arbetar emot mig. Förstår du vad jag menar?
Jo, men kan det inte vara en växelverkan där då? Alltså det är möjligt att Russia Today vill ha sälja nyheter, men precis, och du lockar in människor i din egen verklighetsbeskrivning, så att säga. Men det är inte det som Avpixlat sysslar med också. Inte för att de vill vara säljiga, utan de vill liksom locka in människor i det här, och sen så sker en växelverkan att de dels lever i det här och tar till sig av idéerna, som också gör då att du är mer villig att ta till dig faktan som sker efteråt. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Men det kan man också konstatera att alltså Russia Today och alternativa medier runt om i Europa eller västvärlden i stort, alternativa högermedier, det är klart att de förmodligen inte har något liksom uttalat samarbete om att genom ett informationskrig ta över världen. Det vore ju en konspirationsteori i sig. Men däremot så till exempel, alltså Ryssland understödjer ju den här typen av medieverksamhet för att man vet att det får samma effekt som det har fått i Ryssland. Nämligen att man skapar just den här förvirringen och paranoian och osäkerheten. Och på så vis så kan man skapa ledare som är mer auktoritära, reaktionära och kanske mer Putin-vänliga till exempel. Som i det här fallet med Donald Trump. Man har ju till exempel i Russia Today bjudit in människor som sakkunniga av typen just Alex Jones. Exempelvis har vi varit med flera gånger i Russia Today. Mm. Ingrid Carlqvist har också varit med i Russia Today.
Mm.
Det finns också saker som, alltså det finns ju också tecken på att Ryssland har ekonomiskt understödit den här typen av verksamhet runt om i Europa. Så att det handlar helt enkelt, alltså det handlar ju rimligtvis inte om en övergripande konspiration där man från Ryssland orkestrerar och säger åt de här medierna vad de ska skriva, men däremot så har man, alltså man vet att det får samma effekt oavsett, så man understödjer dem liksom.
Men det är ju det jag menar, att jag tror till exempel inte att svenska alternativmedel är så pass smarta.
Nej, förmodligen inte, men det är ju det här som vi pratar om när man pratar om postsanningens era. Alltså det har skett länge i Ryssland och det sker just nu i USA, men vi ser det också i Sverige med till exempel Avpixlat och Granskning Sverige. Och jag tänkte bara att det kunde vara värt att ta upp det för att liksom förstå vilka politiska mekanismer som är i rullning här.
Men alltså Granskning Sverige är ju faktiskt ett ypperligt exempel på den här typen av desinformationskampanjer.
Ja, gud.
För de är ytterst medvetna när de klipper sönder intervjuerna och försöker få de här människorna att låta som att de håller med Granskning Sverige. Mm. Så att där är det ju som sagt medvetet. Det är ju inte så att som jämförelse då med typ så här Nordfront som liksom inte hymlar med sin propaganda och den är övertydlig.
Då var det slut på veckans avsnitt utav Inte Rasismen podcast. Jag säger veckans avsnitt även fast vi inte kommer ut varje vecka.
Nej, vet.
Kanske är lite konstigt.
Men jag funderar på det, om vi ska ändå försöka att ha en tätare utgivningstakt.
Okej. Okay. Du tar upp det med mig här och nu alltså.
Ja, nej, men jag tänkte att ibland, alltså så här, vi har lyckats peta in, vi försöker ju köra varannan vecka. Och vi har ju lyckats placera in de veckorna varav emellan det händer en massa grejer.
Det har blivit lite så, ja.
Så antingen så får vi förskjuta den här 2 veckors perioden en vecka fram, så att säga. Så att vi liksom hamnar i fas med de politiska händelserna i världen och i Sverige.
Jobbar världshändelserna i 2 veckors cykler, tror du?
Ja, men det verkar så. För att förra gången vi sände, då kan jag inte minnas att det hänt något jättestort. När var inauguration?
Det var väl, jag tror det var 2 veckor sedan.
Ja, exakt. Jag tror att det var dagen efter eller någonting som förra avsnittet kom ut. Och sen under den perioden från då till nu så har det hänt skitmycket grejer. Och sen så har du moderatgrejen i Sverige och avpixlargrejen. Så att...
Men är inte det perfekt egentligen? Då kommer vi in där när allt har gått i stiltje lite grann och gör en analys på situationen.
Jo, fast å andra sidan så riskerar vi alltid att komma med gammal.
Ja, det är sant.
Vilket kan vara, jag kan ju tycka att det är otroligt frustrerande när ett avsnitt väl publiceras eller när vi väl spelar in, att man har liksom gått och tänkt på de här grejerna sedan dag ett och sen så hinner alla andra för.
Det kan vara lite frustrerande, ja. Som min 1984-koppling. Det känns som jag löst den ett 50-tal gånger. Men jag vill ändå få fram den.
Så vi kan väl överväga den här möjligheten, kanske? Eller? Nej?
Det kan vi göra.
Däremot så är det otroligt svårt att försaga dig.
Ja.
Jag och Kristoffer kommunicerar enkom med Messenger på Facebook.
Ja, du får börja skicka kurirer eller något sånt.
Brevduva, tror jag. Nej, men alltså, problemet är ju att du har väl inte uppkoppling hela tiden?
För inte. Nej, det är det som är grejen. Jag har fortfarande inte skaffat något irländskt simkort. Så att jag använder bara, jag har ju fortfarande mitt svenska abonnemang. Vilket innebär att jag inte kan använda min 3G-roaming.
Just det. Men du har inte, ja, nej.
Så, men jag har ju wifi, men det har jag ju inte hela tiden, så att säga.
Vi kan ju fråga lyssnarna om de jobbar på något mobilföretag som kan ge Kristoffer Gummen som spons för att ha data roaming på Irland.
Ja, det hade varit trevligt. Mm. I alla fall, om ni gör det, jobbar med det alltså, då kan ni mejla oss på podd@interrasismen.se, podd med den obegripliga stavningen 2D. Ni kan mejla oss även om ni har något annat på hjärta, till exempel kritik, positiv eller negativ, helst positiv.
Jag brukar ju lyssna på Snedtänkt med den eminente Kalle Lind, som även varit gäst i den här podden en gång i tiden.
Ja,
men han har ju den briljanta mailadressen, helst bara positiv respons. Eller vad är det?
Ja, just det. Det har jag hört faktiskt.
Ja, det är väldigt roligt.
Jag gillar också Kalle Lind. Han är med på spåret nu.
Nej, ja, han åkte ut.
Det
var väldigt synd. Det var, alltså, och det kan vi ju liksom, alltså, om Sveriges Television ska gottgöra oss efter det här haveriet med Avpyxlat, så skulle det kunna vara att man för in Kalle Lind mer i rutan.
Kvotera in honom i semifinalerna på spåret.
Ja, det kan man göra.
Han vore ju perfekt som domare istället för Fredrik Lindström.
Ja, nu tycker jag i och för sig Fredrik Lindström gör ett bra jobb.
Jo, det är för sig sant. Men Kalle Lind är ändå en klass för sig.
Ja, men han hade varit väldigt bra på det, tror jag.
Sitter vi nu i den här podcasten och pratar om På spåret? Är det det som händer?
Nej, men alltså, jag börjar inse att jag börjar bli liksom till åldern, så att säga. Det är väl värre för dig? Eftersom du är 3 år yngre.
Ja, jag är faktiskt bara 25. Ja. Men jag har alltid kollat på spåret ända sedan jag var, det vet jag, 15.
Du är så jävla lillgammal.
Ja, men jag vet. Jag lyssnar ju bara på 60-70-tals musik och sådana saker.
Läser du Per-Olof Enquist, typ?
Ja, men Per-Olof Enquist är ett geni. Okay. Han är till för alla generationer i alla åldrar. Men nog om det. Ja. Vi tar väl... Och med det säger hej då. Det var inget mer vi skulle avtäcka, va?
Nej, det behöver inte göra. Med det sagt så tar vi och binder ihop veckans avsnitt av Interrasismen podcast och stoppar ner det i en liten, liten låda som vi stoppar ner i en låda i sin tur i en liten hutsch. Och så sparar vi den där tills vi kommer tillbaka nästa gång då vi plockar fram den.
Det är riktigt. Ha det bra så länge.
Hej då.
Hej då.